Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bröderfolkens podd, din favoritpodd i kategorin tre vuxna män som googlar saker tillsammans. Det är ett lite speciellt avsnitt denna veckan, för det är nämligen det 50:e avsnittet vi spelar in av den här podden. Nu sitter kanske några av er viktiga Petra där ute och påpekar att det är inte det 50:e avsnittet vi har fått höra. Och nej, det stämmer. För att dels så var det ju ett avsnitt i våras som gick förlorat. Och sen var det ju så förra veckan att i och med att jag ganska nyligen har flyttat så hade jag internetstrul när vi spelade in. Och det innebar att inspelningen kom i massa skärvor som det tyvärr var upp till stackars Albin att försöka pussla ihop. Vilket väl gick så där om jag förstår det rätt.
Ja, alltså vill ni ha det avsnittet, då är det dags att ni startar upp en Patreon och betalar mig för att klippa klart det där. För det är nog bara på den vägen det går.
Ja, så detta blir ju då, ja, om inte jag har räknat fel så blir det avsnitt 48 i, om man räknar bara antalet avsnitt som faktiskt har släppts. Men vi har ju den egenheten att vi räknar in även de avsnitten som inte kommer ut, så att därför så kommer det förmodligen att stå avsnitt 50 när ni ser detta.
Det är väl ett osläppt avsnitt, ett avsnitt.
Ja, exakt. Det är Bröderfolkens podds apokryfer. De två avsnitten. De kommer kanske komma ut som någon sorts djupt lagd bonus om vi nu någon gång skulle starta upp en Patreon. Så får man bara lyssna på skärvorna. Men ja, för att märka det här, vad ska man kalla det, ett jubileum. Vi har ju dessutom hållit på i ett år nu ganska så precis. Vilket väl är rimligt om man gör en podd en gång i veckan, att de kommer sammanfalla ganska bra, de två märkena. Så för att märka det så har vi bestämt oss för att ha en kanske lite mer meta-diskussion än vad vi brukar ha. Prata lite om hur det kommer sig att vi håller på och varför man ska hålla på med sånt här, och lite mer allmänt kanske om vad folk håller på med på internet vad gäller politik och varför. Och vi har väl bjudit in den som kanske är den rimligaste gäst jag känner att prata om det här, nämligen, jag brukar säga, den enda svenska internetkännaren som faktiskt begriper internet.
Gud vad fint.
Och för övrigt, den första cis-kvinnan som har förekommit i den här podden.
Oj, det är idel milstolpar idag.
Ja, verkligen. För er, ja, men, två kanske av våra lyssnare som inte känner igen henne på rösten, så är det alltså Myra Årbäck Öhman. Nej, Årbäck Öhman.
Snyggt,
det, va?
Snyggt, ja.
Ja, jag är alltid osäker på det där ärret.
Den ständigt felstavade.
Ja.
Så jag är glad, jag är väldigt imponerad över att du, att du, ja, kom på dig själv.
Märk väl att det tog två försök.
Ja, men det är bättre än att det blir fel till slut. Ja. Vilket det brukar kunna bli.
Ja, nej, men som sagt så har vi haft ett par transgäster tidigare, så jag försöker att hålla koll på folks namn. Ja, men ja, behöver du någon vidare introduktion? Som sagt så gissar jag att de flesta av våra lyssnare har någon form av pejl på dig.
Har man inte det så är ju jag ungefär lika delar opinionsbildare online i sociala medier och på, gör livestreams på Twitch, och ungefär lika stor del kulturskribent får man väl säga, eller politisk skribent. Så att varje gång som jag ska vara med i en debatt eller, du vet, skriva under en text eller något sånt där, så frågar de alltid sådär, vad ska vi skriva för titel på dig? Och jag hatar att, ofta så landar jag liksom såhär skribent och debattör, vilket inte säger någonting alls. Men allting annat är så oerhört nischat och så oerhört klumpigt. Så det brukar bli det, skribent och debattör.
Ja, precis. Jo, men du har ju en Discord-server också. Och där brukar väl folk göra sig lite lustiga över de olika titlar du har fått i olika sammanhang.
Ja, precis. Jag har varit medieexpert och porrexpert och jag tror jag var expert på unga killar på internet var nog min senaste favorit.
Den rollen är väl ganska relevant, tänker jag, just i det här sammanhanget.
Det får man verkligen säga. Mm.
För att i olika vänsterkretsar så pratas det ju ganska mycket om högerdominansen på internet. Och hur man eventuellt ska göra för att bryta den. Och man pratar också ganska ofta om att vänstern i typ Storbritannien och USA ligger före med det.
Mm.
Och kan vi kanske börja där? Jag funderar lite på hur väl de två grejerna egentligen stämmer.
Jag skulle hålla med om det. Och det är egentligen en följd av att vår höger har legat efter resten av världens, i alla fall västvärldens höger, när det kommer till internet, att utnyttja internet som plattform.
Vilket väl är betryggande på något sätt.
Precis, det känns som en linjär utveckling, och det är det som får mig att tro också att vi är på väg mot någon sorts backlash mot det. Ska man titta på just vilka som har varit bäst på att använda sig av internet i svensk kontext specifikt, så har det ju faktiskt hänt någonting där som skedde någonstans, jag skulle säga så där runt 2014-ish. I tidiga sociala medieeran så var ju vänstern väldigt starka på internet. Alltså de som hade stora plattformar på till exempel Facebook, som var det största mediet då, så att säga.
Ja, just det, på den tiden folk ägnade sig åt sånt på Facebook.
Precis. Det var ju väldigt mycket vänster, eller progressiva i alla fall, aktörer som gjorde webbtidningar och bloggar och sådär, som man använde sociala medier för att nå ut med. Det fanns Alliansfritt Sverige då, som var väldigt bra och väldigt stora, som också var ideellt engagemang, nyhetsblogg och sociala medier. Det fanns Inte Rasistmän som granskade Sverigedemokraterna, som var liksom en bebis till Alliansfritt Sverige när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och jag jobbade ju med Inte Rasistmän, men några år senare. Och sen fanns det massa så här bara liksom roliga sidor där man drev med högen. Det fanns bland annat så här Vita kränkta män var en sån Facebook-sida. Det fanns ett helt gäng till som jag inte för mitt liv kommer komma på nu.
Ja, samtidigt känner ju jag att det faktum att det fanns så pass många högprofilerade ställen på internet där man drev med högen, vittnar inte det i sig om att det fanns en ganska stark högernärvaro till att börja med?
Ja, men jag tror att mycket av det här byggdes ju upp under opposition. Alliansfritt Sverige såklart grundades ju när vänstern i liksom en bred bemärkelse var i opposition mot alliansregeringen. Så jag tror att det hade mer med det att göra, att det fanns
en makt liksom material. Ut i samhället, liksom. Mm.
Och det var verkligen gräsrötter som slog upp mot makten, vilket jag tycker är det fina med internet. Det som gör att jag älskar internet är ju att innan det blev den dystopiska, centraliserade nätjättekolossen som det är idag, så var det ju verkligen ett sätt för människor att bygga sina egna plattformar och att kunna maktutjämna i någon mån.
Notera dåtidsformen.
Precis. Det, tekniskt sett så skulle man ju kunna göra det här nu också, men det har blivit svårare.
Ja.
Och det finns lite olika anledningar till det som man kan spekulera i, varför det har blivit så. Varför det blev så att högen, framförallt kanske ytterhögen, blev så oerhört starka på nätet. En teori är ju just att olika typer av populism är väldigt bärkraftiga på nätet därför att det är liksom byggt för korta slagkraftiga budskap. En annan idé om varför högern alltid kommer typ att bli starkare än vänstern online är ju att det finns ett klassperspektiv och, eller ja, ett intersektionellt förtrycksperspektiv skulle man väl kunna säga där. När man tittar på vilka det är som får och kan ta plats på internet så är konservativa vita män överrepresenterade, därför att dels så har vi liksom en klassfråga i vilka som har tid och ork och uppkopplingen för att kunna hänga mycket på internet. Och dels så finns det allt det här om hur mycket mer trakasserier som personer från olika minoritetsgrupper och kvinnor utsätts för, som driver bort dem från den offentliga debatten online.
Ja.
Så det finns lite olika sådana takes.
Ja, men det är väl det där klassiska att omvärldens maktstrukturer reproduceras.
Mm. Exakt så. Och man hade ju kunnat ha någon utopisk bild om att internet skulle vara annorlunda av flera anledningar, men det känns ganska självklart att det inte blir så utan någon form av yttre hjälp. Och den hjälpen fanns ju inte, och det var ju därför du kunde ha liksom uttalade mer eller mindre, alltså etnonationalister som hade jättestora plattformar på YouTube och så vidare. Det fick de ju ha under många år innan Google började stänga ner dem. Så att de hade ju verkligen en räkmacka där, kan man säga.
Jo, alltså det tycker jag man märker fortfarande. Nu ska man väl inte utgå för mycket av det man själv får som riktad reklam, för det handlar mer om vad internet tror om mig. Men liksom att det enda jag får som är politiskt, det är som olika, jag menar, Epoch Times och olika SD-YouTube-kanaler.
Mm. De har säkert riktat in sig på reklam till män i din åldersgrupp.
Ja, alltså antagligen. Och det får de göra. Bättre att de köper
den där klassiska Facebook-taggen. Eftersom du gillar politik, kan detta också vara relevant?
Ja, fy fan. Nej, men det...
Och sen är det typ Björn Söders sida som rekommenderas.
Ah, nice. Det roligaste med Björn Söder på Facebook var ju att han under väldigt lång tid alltid skrev under alla sina Facebook-inlägg med Björn Söder i caps.
Men det får man ändå uppskatta på något sätt. Det är liksom, det är autentiskt.
Ja, det är verkligen boomer, boomer-core, som man skulle kunna kalla det.
Ja.
Mest tekniskt avancerade helsingborgare.
Ja, nu blev det hets mot folkgrupp här också, usch.
Jajamän.
Jag tar avstånd från allt.
Ja, men jag Max har för
att träda här. Okej, du har tagit för att träda.
Jag får inte, jag tror inte du får, men nej, han får.
Tyvärr finns det inte så många högt uppsatta SD som kommer från Luleå, så du har inte riktigt...
Nej, mer, ju mindre man säger om SD norr om Dalälven, ju desto bättre.
Mm. Ja.
Det är inte begåvningseliten.
Nej, de har ju svårt att hitta politiker. De har ju svårt att fylla sina kommunstolar.
Ja,
och de har ju också svårt nu när de ska sitta i regering. Fast egentligen inte, fast egentligen så gör de det. Så måste de ju liksom dra upp alla som har en IQ över sin skostorlek måste ju liksom flyttas till Stockholm.
Jag tänker att SDs liksom situation i Norrland nu påminner ju lite om den de hade i södra delen av landet under, ja, men ska man kalla det inte rasistmän-perioden.
Mm. Ja, jag gjorde ju under tiden som kampanjansvarig på inte rasistmän, så gjorde ju jag en manifestation, det måste ha varit under valet 2018 vill jag säga, så gjorde jag en manifestation där jag ställde upp på Mynttorget i Stockholm ett lika många stolar, faktiska stolar, som de hade tomma stolar ute i kommunerna.
Ja, det var ett gäng.
Det var ett gäng, ja. Jag kommer inte ihåg på rak arm hur många det var men det var många.
De fick ju...
Och som konsekvens så måste jag nu ha en riksledamot från Helsingborg.
Hugaligen.
Ja.
Vilket är ett steg uppåt för den förra skickade dickpics på arbetstid.
Ja, det är ju en ganska lågt satt ribba ändå.
Ja.
Till Jean Frick. Jag har aldrig förstått hur den här vann funktade, men jag väljer att tro att det var direkt till Jean Frick.
Ja, yes. Precis. Vuxna män gör saker tillsammans, förutom att spela in podd.
Ja, jo.
Ja.
Det måste vi ändå ge dem, att dudes rock.
Men jag tycker det är så kul att jag nämnde intrasistmän, för det var som min inkörsport till progressiv online media i Sverige. Det var en av sluttampen, misstänker jag. Eller kanske fortfarande finns kvar, men senare i utvecklingen i alla fall.
De lade väl ner typ förra året, va?
I princip så var ju organisationen, den var hyfsat, den var lite halvdöd när jag kom in. Jag kom in 2016, vill jag säga. Och då var det ganska lite aktivitet. Och sen så körde vi fram till valet. Och sen hade jag sagt från början att jag tänker göra det här fram till valet. Sen tänker jag gå över till... Så jag var väldigt trött på att bara vara reaktiv. Alltså att bara syssla med en fråga och jobba bara liksom på att... Alltså istället för att försöka prata om vad mord gör istället, att bara prata om, titta vad dåliga de här är. Och jag kände att jag behövde omväxling. Så jag hoppade av efter valet. Och sen gjorde inte organisationen typ någonting mer efter det, ja, tror jag.
Det är ju det som alltid blir, tänker jag, lite faran med antifascistisk organisering. Att det ibland blir det svårt när man inte har något tydligt alternativ.
Precis, och det där är ju en... Så jag förstår ju att det här behövs, och jag förstår framförallt att när vi är i situationen vi är i idag, där ett parti som har rötterna i nazismen har fått så här mycket makt, så är det jätteviktigt att det finns aktörer som Expo och som inte rasismen på sin tid, som är kritiska mot det utan att vara partipolitiska, för att man vill kunna ena antifascister från alla läger. Sen så min privata analys av det är ju kanske att man inte vinner, alltså det man vinner på det är ju att man kan få en helt annan legitimitet i liksom bred bemärkelse. Så. Ja. Hade man gått ut och varit väldigt tydligt vänstervinklad, så hade ju inte högerdagstidningar velat lyfta en skräv till exempel. Så där finns det ju verkligen en poäng.
Ja, precis. Man kommer ju en bit med det.
Ja, men man motverkar ju inte fascismen utan att ge andra lösningar på problemen, om man bara är reaktiv.
Nej, det är ju det. Ja, det är ju där den liberala antifascismen ganska ofta fallerar, att liksom deras alternativ är det vi har.
Precis. Fast inte så otrevligt.
Nej, precis. Så hade det varit så att det vi har räcker, då hade ju inte fascismen funnits till att börja med.
Nej, men exakt. Så det var väl min inställning. Jag hade gjort det där ett par år, och så kände jag att nu har vi precis haft ett val och Sverigedemokraterna fortsätter växa, och jag behöver, både för min egen liksom mentala hälsa skull, att få göra någonting som känns som att jag gör folk glada någon gång, istället för att bara sitta och matas med olika rassar och bråka med rassar, vilket jag ju fortfarande gör, men jag gör också andra saker som är lite mer personliga och lite mer handlar om typ att försöka göra vänstern bättre, hoppas jag i alla fall.
Jo, för det tycker man märker, men både på sig själv och rent allmänt, om man bara sitter och ältar hur överjävligt allt är. Men i bästa fall så blir man en väldigt deprimerad politisk aktör, och i värsta fall så lägger man bara ner.
Ja. Och jag tror att det där är ju också någonting, för det kan man också knyta tillbaka till det här med liksom vänstern online och vänsterns opinionsbildning, att är man en vänsterperson idag, även om vi har haft sossestyre typ i liksom det senaste mandatperioden.
Ja, eller hur det var med det.
Ja, det är knappt, inom citationstecken sossestyre, så är det ju väldigt lätt att känna att men det här, vi har ju liksom ingenting, det här är ju inte vad vi vill göra, det här känns inte tryggt på något sätt. Det här, det känns som att historiskt har det varit lite annorlunda, att har det suttit en sosseregering som har varit en stark rödgrön sosseregering, så har man ändå så här, okej, det kommer inte bli värre i alla fall. Typ. Det kommer inte bli bättre, men det kommer åtminstone inte bli värre. Och den tryggheten fanns ju inte riktigt. Jag tror att folk bränner ut sig, eller att många har liksom har inte orkat liksom med det. Men jag tycker att man märker också ett växande engagemang från vänsterhåll nu, eftersom man är i opposition igen, att det har gett lite av en så här energikick, att ja, men vi måste nästan organisera oss bättre. Vi måste försöka äga narrativ eller bygga ett narrativ som är intressant. Så jag håller tummarna för det. Och se, får se om det blir något av det.
Ja, ja, det är väl den utmaningen vi har nu, ja, kommande åren. Ja, eller alltid för den delen, men...
Ja, precis.
Att inte låta det bli, att vi bara blir en del av... Nu måste vi... Jag kom på att det här är inte en partipolitiskt bunden podd till Vänsterpartiet. Så jag ska inte säga att man ska inte göra det till ett vänsterpartistiskt projekt, men... Inte bara bli, nu sätter vi Maggan in i makten igen.
Nej, alltså det ska man ju aldrig göra, tänker jag, som vänster. Alltså det beror på vilken typ av vänster man är, förvisso. Ja. Men som frihetligt sinnad vänster så är ju min inställning alltid att folk med makt är suspekta. Oavsett vilket parti de företräder. Ja. Och speciellt som någon som håller på med media och nyhetsbevakning och allt sånt. Så är det mitt jobb att vara kritisk mot dig oavsett. Vilket parti du företräder. Liksom.
Mm.
Så jag försöker verkligen att göra det. Sen är det klart att högern håller på med mycket fler dumma saker än partierna mer till vänster om mitten. Så jag har ju större anledning att ta upp dem för det mesta.
Ja. Jo, det är det absolut. Så.
Jo, det är väl ungefär vår inställning också.
Mm. Men det är också en förutsättning, tänker jag. För, och det, om man tittar på just... Och det här gäller ju inte bara online utan även i den riktiga chattvärlden, så är det ju mycket lättare för högern att ha en enad front. Därför att deras projekt är i grunden individualistiska. Vilket gör att de har mycket lättare att liksom se mellan fingrarna på...
Ja, just det. För de gör liksom sina grejer var för sig.
Ja, och så länge man sänker skatterna så att man får mer pengar i plånboken så är alla nöjda. Medan vänstern har inte ens att äta sig själv mycket mer frekvent. Och det sker ju både online och offline.
Ja.
Är man liksom en vänsterperson så... Jag har ju varit utsatt för liksom så här hatdrev och... Alltså jag vet inte vad man ska kalla det, hatdrev, men vi kan kalla det drev i någon sorts lös bemärkelse från personer som normalt skulle säga att de är feminister eller vänster eller sådär, och folk såklart som är i ytterhögern. Och jag tror inte att om man är en högeropinionsbildare att man har samma dynamik, att man liksom att ens egna ger sig på en på det sättet. Och jag tror att det är också en anledning till att vänstern bränner ut sig mycket mer med opinionsbildning online.
Ja, även om det hade varit väldigt kul om liksom det drevades mot vad är det, Henrik Jönsson eller någonting på bränsleupproret. Det hade ju varit fantastiskt roligt, men vi är inte där.
Nej, alltså de är ju väldigt bra på att hålla varandra om ryggen. Och det...
Ja.
Jag förespråkar
det. Det är ju alltid underhållande när de äter varandra, men det händer ju inte så ofta tyvärr.
Det händer ju liksom i de yttersta fringe-grupperna. Så om man tittar på så här, den antivax-frihetsmarschen-människorna. Jag kommer inte ihåg vad de kallar sig nu. De har ju bara så här totalt intetsägande positiva värdeord som frihet och demokrati och så här. Men de har ju bifat och bråkat med varann. Och nazisterna tenderar ju också att bifa och bråka med varann och förökas genom delning och sådana grejer.
Ja, men det här är ju kanske den enda situationen där det faktiskt till viss grad stämmer att nazisterna har mer gemensamt med vänstern.
Mm. Ja, precis. Jag tänker att det är en fråga som hur radikal du är. Är du i grunden nöjd med det existerande systemet och bara vill liksom skruva lite grann på några skattesänkningar och sådär, då är det lättare att inte bli rasande på varandra.
Ja, och det säger väl kanske... Och
vet du att folkmord på vita är runt hörnet, det är klart situationen blir mer pressad.
Ja, och det säger väl också en del kanske om, som jag nämnde tidigare, maktbalansen i samhället, när att liksom vänstern av nödvändighet måste vara mer radikal och mer emot vad som sker.
Ja, jag är ju helt inne på det personligen, att det enda som skulle kunna rädda Socialdemokraterna och i förlängningen då typ svensk vänster, alltså liksom någon form av socialdemokratisk i alla fall ideologi, det är ju att vi skulle ha en mycket mer radikal och argare yttervänster. Jag tror att det är det som behövs. Sossarna kommer inte röra sig till vänster av egen maskin. De behöver, och nu har ju Vänsterpartiet blivit sossar. Fast typ vettiga vänstersossar ofta. Men de är ju mycket mindre radikala och galna än vad ryktet från höger gärna säger om dem.
Oh ja. Jag tror ju att den genomsnittliga Twitter-moderatens bild av sossarna är till vänster om Vänsterpartiet i praktiken.
Ja, oh ja. Alltså de tror ju att Miljöpartiet är extrem vänster, en del av dem.
Ja.
Vilket är väldigt roligt för alla som är vänster.
Alltså min teori kring det är ju att de tänker att eftersom Miljöpartiet står så pass långt ute i, alltså de står så pass långt ute på liksom den liberala eller progressiva änden i liksom identitetspolitiska frågor, och ganska många av de människorna som ser Miljöpartiet som ytterlighetsvänster också är sådana människor som liksom, deras hjärnor kan inte innefatta att ekonomisk politik överhuvudtaget existerar, utan det enda som gör dig till vänster är att du tycker det är okej att böga syns på tv.
Mm. Men det är ju också ett misslyckande för svenska politiker, alltså att man har man har liksom fokuserat på identitetspolitiska frågor, kulturkrigsfrågor, vilket såklart är viktigt, och jag tror att så här, Man gjorde bedömningen att nu har vi en så stabil socialdemokratisk liksom klass, eller så här fördelningspolitisk grund att stå på, att nu kan vi börja prata om identitetspolitik. Alltså vi kan börja prata om hur liksom integrerar vi, så här, hur ser vi till att minoritetsgrupper får de rättigheter som de förtjänar och så vidare. Problemet är ju att man samtidigt så här undergrävde den här stabila fördelningspolitiska och socialdemokratiska grunden liksom från andra hållet.
Och det är ju det där klassiska problemet som när Kjell-Olof Feldt införde löntagarfonder samtidigt som han avskaffade valutakontrollerna.
Ja, jättebra exempel på precis det där. Så att man har liksom grävt från båda hållen, därför att det är klart att det när man inte pratar om materiella förutsättningar överhuvudtaget, varken från höger eller från vänster, så är det klart att folk inte fattar att det är det politik handlar om. Då tror de att det handlar om precis det du var inne på. Liksom, ska bögar få synas på tv? Ska drag queens få läsa sagor för barn? Ska folk med invandrarbakgrund faktiskt få jobba på bättre villkor än infödda svenskar? Alltså allt sånt där som är viktigt. 100% viktigt.
Och då blir det att de enda som faktiskt pratar om ekonomisk politik och blir lyssnade på är Timbro.
Ja, för det är väldigt lätt att säga, titta vad mycket skattepengar går till det här projektet. Usch! Det är en väldigt enkel förklaring på vad som är fel med samhället.
Ja, nej. Det är
populistisk ju skulle man till och med kunna kalla det om man vill.
Ja, jo, men när man har varit en vända i, alltså det är ju svårt att ha varit en vända i offentlig förvaltning som jag har de sista månaderna, och jag tror någonstans inom det fältet komma till slutsatsen att den här arbetsplatsen har alldeles för mycket resurser.
Ja. Nej, men jag är inte oense med, liksom jag är inte oense heller i analysen att det läcker en jävla massa pengar ur offentlig verksamhet. Det är väl bara det att jag är fullständigt övertygad om att högern inte har verktygen som behövs för att stoppa det och göra det konstruktivt heller.
Nej.
Nej. Och nu finns det risk att jag är hemmablind, men alldeles för mycket av dem, jag menar absolut, Sverige har högt skattetryck, absolut, mycket pengar läggs på saker som man kanske inte ska lägga det på, men 9 fall av 10 så är det vinst till diverse olika välfärdsentreprenörer.
Pengarna läggs på. Exakt.
Ja, precis. Det och liksom nya kommunloggor och sådana grejer.
Mm.
Ja.
Det vill säga pengar som går via reklambyråer i Vasastan mer eller mindre oavkortat till olika colombianska knarkgrillor.
Ja, men hela NPM-tjafset och liksom, det är sånt man läcker pengar på. Och typ mellanchefer och konsulter som ska in överallt. Alltså det finns så mycket sånt där som är... Och det är just den här individualiseringen, tycker jag.
Beställa och utföra modellen.
Ja. Nej, men så det finns liksom någonting genomgående där med hur högern både sett till sin alltså sina utövare, om vi säger så, och sett till sin ideologi funkar väldigt bra online på ett sätt som vänstern inte riktigt gör. Sen finns det en annan intressant aspekt av det här i Sverige specifikt, och det här att vi vänstern har varit väldigt dåliga i Sverige på internet jämfört med andra länder. Där skulle jag identifiera egentligen två saker som är viktiga, och det är ett, jag nämnde de här olika liksom fristående projekten från ideellt jobbande gräsrötter som började blogga och granska och göra journalistik och sådana saker. Dels så har vi ju en ganska stor, främst socialdemokratisk rörelse som, och liksom fackförbunden och allt det där, alla de tidningarna. Väldigt många av dem som inte liksom bara slutade med opinionsbildning helt, snappades ju upp och kom in i någon av de etablerade mediasatsningar som redan fanns. Vilket gjorde att det blev någon sorts brain drain på vänster opinionsbildare internet lite grann. Och det är jättekul för dem. De fick en lön för det de gjorde och sådär. Men där kom ju högern in då sen. Och då alltså Sveriges högern, Sverigedemokraternas högersatsningar. Och gjorde egentligen samma sak. Alltså man startade sina egna alternativmedier. Man jobbade väldigt mycket på att opinionsbilda online. Därför att man visste att... Och det är den andra saken som Sverige är lite unik med. Att svenskar, om man jämför med andra länder i väst, har väldigt stort förtroende för myndigheter och media. För public service, för journalister och sådär. Det kan vara svårt att komma ihåg nu därför att vi har liksom några partier i regeringen som inte gör annat än att prata om hur journalister är, vinklar allting och är korrupta och så.
Journalistrugby.
Mm-hmm.
Ja.
Men tittar man och jämför med andra länder så har Sverige haft ett väldigt högt förtroende för medier. Och det gjorde ju också lite grann att människor som var till vänster då, som hade det här höga förtroendet. För det är ett väldigt tydligt mönster då att folk som röstar på till exempel Sverigedemokraterna har ett mycket lägre förtroende för de här aktörerna. Det hänger väldigt tydligt ihop. Så alla människor som var till vänster om Sverigedemokraterna var liksom litade redan på medierna. De var redan liksom kände redan att de blev på något sätt representerade även i liberala tidningar.
Ja, det räcker med DN.
Mm, precis, och så vet man att så här, men DN är liberaler, men ja, de kommer ju inte ljuga om sakfrågorna i alla fall. Medans personer då som var i den sverigedemokratiska sfären har inget förtroende för etablerade medier, de har inget förtroende för någonting, för de tror att allting är en sociokonspiration. Och därför fanns det en väldigt stor målgrupp där för människor som bara började konsumera sina nyheter och sin opinionsbildning genom alternativa källor online. Så de blev ju väldigt starka av den anledningen också. För att de etablerade medierna var, som så här stora kolosser ofta är, väldigt dåliga på just det där punkiga opinionsbildandet. Eller att utnyttja de här nya formaten. Om du är tre stycken galna sverigedemokrater så kan du liksom häfta lite grann och slänga ihop en nyhetssida. Men om du ska göra det, om du är ett
social... med 100 000 medlemmar.
Ja. Då kan du inte göra det, utan då ska man göra det enligt konstens alla regler. Och då blir det tråkigt och långsamt. Och liksom det får inte samma slagkraft. Därför att man försökte göra det på samma sätt som man hade gjort alltid i tryckt media. Så att det fanns inte riktigt publiken för det heller. Och på sätt och vis finns fortfarande inte riktigt den publiken. För att det är fortfarande väldigt mycket så att folk, åtminstone liksom i sosse, som nog skulle se sig själva som sossar och rösta på sossarna, läser ju hellre DN än att läsa liksom någon utpräglad vänstertidning. För den är en pålitlig koloss, precis som Socialdemokraterna.
Exakt, ja.
Så det spelar nog också in. Och det är ju lite unikt som sagt för Sverige att det är en sån stor, att vänstern eller alla som inte är ytterhöger har ett sånt förtroende för media. Har man inte den spelplanen, då är det ju lättare att som vänsterperson gå ut och då hänger man ju mer online liksom och får sina nyheter online. Men nu kan man titta på nyheterna och sen så stänger man tidningen eller slår av tvn och så känner man att nu har jag fått mina nyheter. Och så sitter man inte i ett kommentarsfält och krigar.
Mm.
Så det är också en sån viktig.
Och jag menar, man förstår ju att det är större tilltro till medierna här än vad det är i andra västländer. När man tittar på andra västländers media.
Mm. Mm. Ja, sant jag menar, också.
Behöver inte kolla längre än till, ja, men till exempel britterna. Mm. Det är ju inte konstigt.
Ja, men det är väl ett ovanligt elakt
exempel. Ja, jo visst. Men det är alltså...
Eller ett snällt exempel för DN skull.
Ja, men jag menar, det är ju inte konstigt att folk inte litar på de tidningarna.
Nej, precis. Jag menar, de har ju fler liksom stora etablerade, lite grann som du har i USA med att du har hela Fox News-kolossen också som är minst sagt tveksam i sin neutralitet. Ja. Sen, men du har ju också motsvarigheten
alltså, till... Ja. Nu har vi ju en stående regel i den här podden att vi inte pratar om USA, men jag tänker ändå att det är ju intressant att märka där att det känns ju som att Fox News har tappat väldigt mycket förtroende på senare år också.
De har haft, ja precis, och hela legacy media, all gammal mainstream media, MSM som de gillar att säga på Flashback, tappar ju såklart på grund av internet av massa olika anledningar. Liksom, man har ju inte, man förlorar ju jättemycket annonspengar, vilket gör att man kan inte ha lika många journalister anställda, vilket gör att man gör sämre journalistik. Det man gör kan ju fortfarande vara bra, men man gör mindre journalistik. Och man har inte riktigt hittat liksom, ett sätt att orientera sig i det nya, den nya miljön. För att det är så väldigt lätt att om jag får en nyhet, om jag får veta som först från en förstahandskälla att någonting har hänt, så kan jag gå ut med det på Twitter och så kan jag liksom bara återigen bara höfta lite grann så, på ett sätt som inte tidningar kan göra, så de blir ju också aldrig först på bollen om de ska göra sitt jobb, så det finns en massa svårigheter.
Det är ju det Flashback gillar att prata om till exempel. Att de inte ses som en trovärdig nyhetsbildare trots att det alltid är de som är först på bollen.
Mm.
Och det är ju, kan ju ha sina grunder i till exempel att visst, även om det kanske är de som var först att säga att det var Paolo Roberto som blev tagen för sexköp, så hade de ju nämnt typ 20 andra personer innan.
Precis, och då, det kommer man ju inte ihåg sen såklart. Man kommer ju bara ihåg när man hade rätt.
Ja.
En annan grej som är intressant just när det kommer till skillnaderna som jag tänker är värt att ha i huvudet när man ska prata om liksom skillnad mellan höger och vänster online, det är ju att högern, oaktat det här vi redan har nämnt om hur personer som är höger ofta har resurserna och tiden och orken av flera olika anledningar, både monetära och att man inte blir trakasserad eller drevad mot på samma sätt och så. Men de har liksom en helt annan kultur också i hur de använder till exempel sociala medier, som går ut på att man spammar väldigt mycket mer. Både på individuell nivå och på gruppnivå. Så att även högerorganisationer liksom tweetar eller facebookar eller sådär tre gånger så mycket som vänsterorganisationer.
Ja, men det är ju där den där liksom trollfabrikerna och det kommer in, tänker jag.
Det också, men också liksom att det är någonting kulturellt som jag har observerat när jag har skrivit om de här skillnaderna. Jag skrev en text för Arbetet för ett par år sedan. Där är jag inne på det här att, vilket det finns studier på också, där högermänniskor tenderar att kommunicera mycket mer online. Man retweetar och sprider sånt man håller med mycket mer. Men den största skillnaden är att man i mycket större utsträckning än folk från vänster interagerar med sådana man inte håller med.
Just det.
Så att man kan se dels att man boostar det man håller med mycket mer. Man likar och delar och sådär. Men det finns också jättetydliga skillnader i hur mycket man är inne i och bråkar med folk man inte håller med. Och det är en sån där grej som såklart också bidrar till hur kul det är för vänsterpersoner att vara på nätet. Alltså, är man en högerperson och man konstant blir, varje gång man skriver någonting så kommer in 100 galna hatare, så är, liksom, händer det varje gång, då skulle de kanske inte heller tycka att det var så kul i längden, och så skulle de inte hänga så mycket där. Så att det finns verkligen sådana kulturella skillnader som är intressanta. I artikeln i Arbetet så tog jag upp och jämförde några stora vänsterkonton och några stora högerkonton och liksom tittade i deras kommentarer på hur mycket av det här är ryggdunkar och hur mycket är folk som liksom säger åt den att man är dum i huvudet. Och det intressanta var att vänsterpersoner hade, alltså även under tweets, för jag tittade på Twitter, även under tweets de gjorde som var liksom neutrala eller inte hade uttryckt en åsikt, det var bara så här, åh vad skönt att det snart är semester, till och med sånt fick de liksom in folk som var så här, jävla sossar, ni har förstört landet. Och det ser man inte hos högern överhuvudtaget, i princip. Det här maniska mobbandet. Så.
Ja, nej. Det är väl... Ja, men vi är väl sämre på det, helt enkelt.
Och mobbas, ja. Ja.
Och det finns, kan man ju säkert grotta ner sig i anledningen till att det kan vara så.
Mm.
Men där har vi väl en uppmaning till våra lyssnare, alla två. Näthata ja. Med er.
Just det.
Nu har ni fått det från
ja.
Experten.
Ja, på riktigt. Jag gjorde jag gjorde ett par paneler nu i typ vintras, precis innan jul. Och jag har oironiskt förespråkat det att vi måste börja mobba högen mer på Twitter, till exempel. De är helt outhärdliga. De är så ovana vid det också, så det är så lätt att kränka dem.
Ja, men det är ju lite så.
Mm. Men så det är, liksom, det är ett väldigt tydligt mönster där, att vänstergrupperingar och vänsterpersoner interagerar mycket mindre politiskt online. Alltså man uppdaterar sina hemsidor mer sällan, man postar i sociala medier mer sällan, man är sämre på att dela sånt man tycker är bra. Det finns en massa sådana kulturella eller beteendeskillnader som gör att högern har lätt att liksom ta över allt utrymme online. Så att där skulle vi verkligen kunna göra mycket bättre.
Ja, vi får se om det blir någon uppsving nu när vi är på defensiven på riktigt igen.
Jag hoppas ju det. Men jag tror att vad som behövs och vad vänstern ju traditionellt har varit bra på, det är ju just gräsrotsgrejer. Det som egentligen behövs är ju inte liksom att socialdemokraterna ska tweeta mer ofta, även om det också vore bra givetvis. Men jag förstår att de inte är så pigga på det.
Jag förstår att Annika Strandhäll inte orkar längre.
Ja, nej men alltså det är vidrigt.
Ja.
Oavsett hur mycket jag tycker att Annika Strandhäll är ute och vevar dumheter, så hon är ju inte ute och vevar dumheter mer än Lars Bäckman eller Valfri Annan.
Eller Ubbhultan,
precis. Eller Hanif Bali eller vilken moderat som helst.
Alltså, det är ju galet att Lars Bäckman liksom har det. Även han liksom gjort totalvändningar i hela sin politiska ideologi, från Reinfeldtism till liksom nuvarande... Mm. Ja, vad fan de nu håller på med. Att de låter honom
vara kvar. Jag tänker vi kan kalla det lajkola fascism, så blir han arg på oss.
Ja. Han verkar ju mest bara vara arg på SVT. Det är typ hela hans politiska gärning numera. Det är att prata om att SVT är vänstervridna.
Ja.
Jag får bara upp honom i mitt flöde nu när Ulla Andersson kallar honom dem i huvudet. Med mellanrum.
Ja.
Hon har i alla fall, alltså nu har hon pensionerat sig, hon har ju anammat ditt budskap.
Ja, men hon är bra.
Man älskar ju nästan henne ännu mer nu.
Mm. Ja, nej, men just det här att liksom bygga gräs, och en gräs, liksom gräsrotsrörelser måste ju växa fram på egen hand. Det är ju väldigt svårt att liksom för de här stora kolosserna Och där har ju framförallt Socialdemokraterna kanske skjutit sig i foten lite grann. Att man, just att man sysslar med den här brain drain-grejen, eller arbetarrörelsen kan vi säga för att bredda det. Men att man snappar upp folk som gör bra grejer på egen hand. Och så vill man liksom införliva dem i det här stora arbetarrörelsekomplexet. Och då finns det liksom inte så många kvar som driver de här frågorna fristående.
Ja, nej, precis. Det har blivit lite för institutionaliserat kanske.
Ja, och då skiter folk i det också. För att
Sverige är en korrumperad arbetarstat. Ni hörde det här först.
Nej, men det är så lätt att skita i, för då är det någon annans problem, liksom. Plus då att det blir så där. Det blir sekt och det blir tungrot på alla sätt, därför att man måste förhålla sig till hur man har gjort saker tidigare. Och man är också väldigt, man gatekeepar ganska mycket också, tror jag, av vad jag har hört från folk som försöker göra saker via ABF och sådär. Liksom, det kan finnas tendenser att
vänstern, det kan jag aldrig tänka mig.
Nej, men man liksom gatekeepar sina resurser. Så att istället för att bara säga så här, hej, vi har en poddstudio som står tom 5 dagar i veckan. Är det några som vill komma in och göra podd här, eller? Så är man så här, ja, fast vi kan ju inte garantera det här, inte SSU-are eller någonting. Det är bara vanliga kids, så vi kan ju inte släppa något sånt, liksom.
Nej, precis. Vi kan inte stå som ansvarig utgivare på det här.
Nej. Eller tänk om de säger någonting, tänk om de säger N-ordet och sen så kommer de koppla det till Socialdemokraterna. Alltså så här, det finns liksom ingen riktig vilja att öppna porten för att släppa in gräsrötter heller.
Nej, för vi såg ju vad som hände när SSU Malmö sjöng Lever Palestina i första majtåget. Det kan vi ju inte upprepa.
Nej, precis. Det håller de ju fortfarande på att tjata om, högertyperna.
Oh ja.
Krossa sionismen är antisemitiskt. Av hävd.
Ja.
Säger MUF det, så är det så.
Precis. Däremot att säga att man ska bränna ner LO-borgen, det är helt okej. Det får man göra. Det ska man såklart förstå som
en... Ja, LO är ingen folkgrupp.
Tveksamt i och för sig. Jag skulle säga att som någon som ändå har umgåtts en hel del med olika sossar, så skulle jag säga att det är nästan en folkgrupp.
Ja, precis. De förökar sig utom de egna leden ungefär lika ofta som judar.
Ja, precis. Precis så. Bra poäng. Nej, men så det är lite sorgligt att det är så stängt. Därför att det är ju annars vänsterrörelsens styrka historiskt.
Ja, nej, men du hör ju liksom, ja, men valfri gubbe på valfritt Folkets hus i Sverige talar sig varm över den tiden när liksom ungdomarna kom till deras lokaler och spelade fotboll och gjorde musik. Och samtidigt liksom var helt stängd för att den typen av verksamheter ska få dela plats med arbetarrörelsen idag.
Ja, precis. Du måste gå med i SSU eller i facket eller någonting först. Och sen så kan du kanske, när du har byggt upp någon sorts förtroende, få tillgång till deras resurser. Det finns ju mycket pengar liksom i de här rörelserna.
Ja, precis. Ja, men det är ju... Jag skulle nog kunna gå ut lite och höfta här och säga att jag tror nästan det är enklare att få en lokal S-förenings förtroende och bli invald i kommunfullmäktige än vad det är att få liksom starta verksamhet i deras lokaler.
Ja. Men var det inte det? Vem var det som snackade om det? Att under SOS-forum så måste ju de som vill ha ett rum och föreläsa om någonting måste ju betala ABF för det.
Det är ju galet. Ja.
Och det är tydligen ganska dyrt. Det var någon av... Vilket är så här, varför...
Klassisk socialistisk politik, det.
Precis. Men ni har ju det här huset. Det här är ABFs jävla hus på Sveavägen. Jag vet inte om de äger eller om de hyr det på något väldigt förmånligt.
Jag skulle inte bli förvånad om de äger det. Eller till oavsett... hyr det från Folkets husförbundet.
Ja. Men jag kan inte tänka mig att det kostar dem mycket pengar oavsett. Nej. De har varit där så länge. Så att om de har ett hyreskontrakt... Nej. Och då hyr de ut det. Istället för att bara säga så här, ja, men det här är viktigt för just arbetarrörelsen, att folk kommer hit och pratar. Så att det är klart att ni får vara här gratis. Nej då, det ska man hyra.
Ja,
det är, ja, Jag tror att mycket av liksom förklaringen till varför vänstern är så jävla dåliga på opinionsbildning är precis det där. Att det finns liksom ingen som vill satsa på det. Och det är så jävla tråkigt att behöva göra det genom de etablerade i de etablerade formaten. Och vill man inte göra det, då måste man ju göra det på egen bekostnad. Det verkar alltid finnas någon jävla excentrisk miljonär som är villig att skänka pengar till nazister. Så att,
ja, det kommer ju aldrig ta slut.
Nej. Så de klarar sig nog lite bättre.
Och nu när Lasse Diding är död, ja, men
där har vi lösning nummer två. Vi måste av NPM-fera arbetarrörelsen. Mm.
Ja, det tror jag. Alltså,
ja, det ligger nog mycket i det.
Man måste... alltså, ja, precis. Alltså, det måste få vara... Du måste satsa på att bygga upp en gräsrotsrörelse igen. Och det gör du bara genom att lämna öppet för den. Och stötta den och lyfta den. Utan att försöka äta upp den. Och göra det till en del av arbetarrörelsen. Som jag sa, min analys är ju att vill vi ha ett Socialdemokraterna som är... mer vänster än höger, så behöver vi ha en stor, stark, arg och fristående och kritisk vänster. Annars så kommer vi aldrig komma dit igen. För sossarna kommer inte gå dit på egen hand.
Nej, de måste.
De är lite för bekväma, tror jag.
Ja. Och de har för mycket påtryckningar från höger nu.
Ja,
så att de behöver få motsvarande påtryckningar från vänster, ja, för att de ska kunna flytta sig till vänster.
Annars finns det liksom inget incitament.
Nej.
Det är ju liksom vi som tror på historiematerialism. Då måste vi ju komma till slutsatsen att moraliska medel på egen hand inte kommer vinna den här striden heller.
Nej. Och jag tycker typ, det var väl det som fick mig att hata sossarna lite mindre. Det var ju när jag förstod, om man tittar på Socialdemokraternas historia, så... Hela socialdemokratin som rörelse var ju egentligen en metod för att överbrygga konflikten mellan näringslivet och arbetarrörelsen. I någon mån, att liksom hitta kompromisser och sådär. Och då är det klart att om arbetarrörelsen är väldigt svag i Sverige, till exempel för att man har byggt bort hela arbetarrörelsen och ersatt det med några konsulter och mellanchefer. Då är det klart att man automatiskt flyttas till höger, för att man ska ligga mitt emellan arbetarrörelsen och näringslivet. Och näringslivet har ju inte blivit svagare. Så att, när jag insåg det, så slutade jag ett hoppas på att sossarna skulle gå till vänster på egen hand och typ hitta någon sorts historisk socialdemokrati igen. Men jag blev också lite mer så här förstående inför varför de beter sig som idioter så mycket av tiden. Mm.
Det är inte ett medvetet val.
Nej, de gör bara det de är designade för att göra egentligen.
Ja, ungefär så.
Så vad vi behöver är ju att folk mobbar högern lite mer. Kanske mobbar högersossar också lite mer. Och är liksom bråkigare och argare. Och tar mer plats i det offentliga samtalet. Istället för att liksom tycka att det är skönt att vi har Aftonbladet ledare som kan göra det åt oss.
Ja, just det. Kan det bli någon sorts rubrik för det här samtalet? Anders Lindberg kommer inte rädda dig.
Ja, absolut.
Nej, jag hade ju ett vagt hopp i somras eller våras att han skulle blockera mig på Twitter, men det hände aldrig.
Alltså jag har viss respekt för Anders Lindberg som han är extremt liksom bra på att reta upp folk. Han har ju...
Det ser jag ingenting
emot. Ja, men det är ju, alltså, oavsett var man står politiskt, det måste man ändå på något sätt köpa.
Mm. Han är väldigt duktig och väldigt... han är uppenbarligen bra. Han gör ju liksom en... Han är ju inte dum, liksom. Det märks ju. Men sen är det ju... Ja, det är ju min ständiga love-hate relationship med alla socialdemokrater. Så. Som tar sig uttryck i.
Jo, och det man slår så. Alltså, de är oftast duktiga på det de gör.
Ja, absolut. Jag håller bara inte med dem.
Nej, och jag tycker att det de gör inte borde finnas. Men det är en helt annan fråga. Det har ju ingenting med att man är bra på det eller inte att göra.
Nej, jag, precis. Jag tänker liksom att Anders Lindberg är en sån person som... När jag håller med honom så är han jävligt vass. Mycket av tiden så tycker jag att han är helt ute och cyklar. Framförallt så är det ju det där när man liksom ska börja basha vänstern. Som ju de till mans ibland kan göra lite grann på Aftonbladet. Som jag tycker bara är så här jävligt onödigt. Därför att, ja, som vi redan har konstaterat så... Högern håller inte på så där mot sina egna. Så det är bara otaktiskt att göra det.
Men det kanske också är för att ifall mittenhögern skulle bara göra så mot ytterhögern, då hade ytterhögern slagit tillbaka jävligt hårt.
Ja.
Vi gör ju inte riktigt det, eller kan inte det, eller hur nu är det.
Nej, precis. Jag skulle säga att jag funderade på om det finns någon parallell. Alltså jag skulle säga att den närmaste jämförelsen är väl kanske relationen mellan Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen, som ju är infekterad och frostig.
Jo.
Men sen ska man komma ihåg att efter valet så gick ju ändå stora delar av den högerextrema miljön gick ut och var jätteglada över att Sverigedemokraterna hade fått, att det hade gått så bra för Sverigedemokraterna, för att de ser ju att så här, vi vill ju åt samma håll och det här kommer att normalisera det vi står för. Sen är de ju arga därför att de tycker att de beter sig för sossigt eller för att de inte liksom står och hejlar på regeringskansliet.
Sverigedemokraterna är revisionister.
Ja, Jimmy Åkesson är folkförrädare och så vidare. Men det är nog liksom närmast vi kommer, och då är ändå Nordiska motståndsrörelsen, alltså de är ju väldigt extrema. Det går ju inte att jämföra med Vänsterpartiet till exempel på något plan.
Men det är väl typ... Jag vet inte fan vad vi ens har för rörelse på vänsterkanten i Sverige idag som går att jämföra med NMR.
Nej, vi har ingen. Det är det som är problemet.
Nej, det närmaste man kommer ideologiskt är ju sådana grupper som typ Maoistiskt forum och en av våra favoriter i den här podden. Och det enda de gör med sin tid är att sätta upp klistermärken och översätta olika pressmeddelanden från spanska på ett tvivelaktigt sätt.
Ja, och typ bråka om vem som har rätt analys och sådär.
Nej, det gör de inte. De är fast övertygade om vem som har rätt analys.
Ah, okej. Okay.
Tyvärr är han död, men det är bara en mindre tillbakagång.
Ja.
Hans tal lever kvar och står framför arbetarklassen som ett stridsvapen.
Ja, det går jättebra för dem, märker jag.
Jajamän. Gonzalismen kommer segla vilken dag som helst nu.
Nej, jag håller andan.
Ja. Och där fick vi med Gonzalo i avsnittet också. Nu har vi bingo.
Tyvärr kommer vi väl kanske ha svårt att kunna ta upp spårvägsfrågan i Bergen det här avsnittet också.
Ja, nej, tyvärr så saknar vi vår norska medlem som vet någonting alls om det. Men kampen om den fortsätter. Ja.
En annan sak som vänstern är dåliga på jämfört med ytterhögern är ju just det att nätverka internationellt, kan man ju säga också, med hjälp av internet och att använda sig av internet.
Ja, det är ju intressant det där med det internationella antiglobalistiska nätverket.
Ja, visst är det. Det är lite som hur gulligt det är med att extremhögern nu är de ju inne på det här med vita europeer. Speciellt den amerikanska extremhögern pratar mycket om det, liksom white Europeans.
Ja, men det har de väl gjort i alla tider i USA.
Ja, men nu gör man ju det lite inom den svenska extremhögern också. Vilket är väldigt progressivt, för man har ju liksom flyttat gränserna. De har ju också blivit globalister, bara på lite mindre skala.
Vi hade ju vårt julavsnitt nu, där vi tittade på mannen från Mallorca och reagerade på hur användningen av begreppet blatte har förändrats sedan 80-talet.
Vad intressant.
Jag tänker det här är ju lite likt. Ja, de använder det ordet där för att beskriva en man som... Jag tror han är grek. Och han ser liksom ut ungefär som alla andra. Fast han har lite mörkare hår och sen har han ett guldörhänge. Då blir han blatte.
Just det, ja. Nej, men det där har ju verkligen förändrats. Jag menar, och det här är ju inte nyheter för varken er eller för någon som lyssnar på det här förmodligen. Mm. Men om man tänker på de tidigare stora flyktingströmmarna som nu liksom är integrerade, de ses ju inte ens som invandrare längre, utan det är bara folk från Mellanöstern. Alltså från
Italienarna är ju överallt nu.
Ja.
Då vill jag förtydliga att jag inte menar att de är överallt på det sättet.
Du menar folkutbytet? Vi håller på att bli utbytta mot italienare. Är det
ja, exakt. Ja, men du märker ju det. Varenda svensk äter ju pasta nu. Det är ju början på nedgången.
Pastan och pizzan, ja.
Ja. Tur att Paolo Roberto blev tagen i god tid. Annars hade det kunnat sluta illa det här.
Ja, avelshingsten Paolo Roberto kommer att ta över Sverige med livmodern som vapen. Eller andras livmoder som vapen.
Ja. Precis. Är det detta våra ariska flickor ska behöva genomleva?
Det där fick jag så kul om man går tillbaka till du pratade om antivaxrörelsen förut. För de delarna jag såg, splittringen var ju, vem i Ukraina-kriget är det som är juden? Är det Zelensky eller är det
Putin? Ja, och vem är nazisten som man ska ha som ursäkt för att vara emot? Liksom.
Precis. Mm.
Ja.
Så det är väl där splittringen går. Vars liksom i Östeuropa drar vi gränsen? Vem får vara vit?
Precis. Och det här kanske är någonting man ska hålla koll på som jag har plockat upp. Det här kan bli väldigt obehagligt om det händer. Man börjar se nu på lite olika ställen i Europa. När flyktingströmmen kom från Ukraina så var det ju många som med rätta påpekade att oj vad folk är positiva till det här. Och nu är liksom plötsligt så finns det plats för hur många flyktingar som helst för att de är kulturellt närliggande oss och anses vara vita och sådär.
Ja.
På ett sätt som man inte ser på flyktingar från Syrien till exempel. Men någonting som har börjat lite grann bli en grej på vissa ställen i Europa nu är ju att det kommer en backlash mot även ukrainska flyktingar. Vilket inte är så oväntat egentligen för att...
Nej.
Av samma anledning som det blev en backlash mot folk som kommer den förra liksom, stora flyktingkrisen.
Det känns som att för att kunna beskriva det som en backlash tycker jag det bör ha funnits en positiv period innan. Och jag vet inte fan om det fanns det med 2015 års flyktingvåg.
Nej, jo men det gjorde det ändå. I alla fall
inte i de
kretsarna. Jag kom hem, jag var tågluffare den hösten och kom liksom upp med tåg samtidigt som jag tror stora vågen Syrier kom där i slutet på september. Och jag minns att det var ju liksom väldigt allmän gräsrotsmobilisering för att hjälpa dem.
Det var så här refugees welcome, välkomstkommittéer, det var massa kändisar som gick ut och liksom donerade pengar. Och det var, alltså, Sverigedemokraterna till exempel har ju alltid varit emot all invandring, de har ju varit det sedan partiet grundades.
Ja, men jag bara menar att det är det jag menar, specifikt på högerkanten, för det var väl det folk påpekade i liksom Ukraina under den ukrainska flyktingvågen, att det var sådana människor som nu plötsligt var för att vi skulle ta emot flyktingar. Var väl aldrig för att vi skulle ta emot folk från Syrien?
Nej, det var de ju inte. Men de har ju också blivit mer mainstream sedan dess. Alltså, eller rasismen har blivit mer mainstream.
Jo, visst. Det får man ju ge dem, att det är bra jobbat.
Men det som är intressant, det är ju just att de här personerna då i andra europeiska länder som alltså Sverigedemokraterna, falangen så att säga, den högerpopulistiska / fascistanstrukna falangen, det är de som har börjat vända sig emot ukrainska flyktingar på ett sätt som de inte gjorde när de kom till de här olika europeiska länderna. Så det kan vara intressant att hålla lite koll på om Sverigedemokraterna eller kretsarna i ytterkanterna på Sverigedemokraterna och längre ut på galenskaperna. Om de börjar driva det där.
Precis, när Claes Eriksson börjar, då vet vi att det är det kört.
Mm. För det vore ju oerhört konsekvent av dem om de gjorde det. Det förväntar jag mig kanske inte. Men å andra sidan...
Nej, alltså det är väl det sista någon väntar sig av fascismen, att den ska vara liksom logiskt konsekvent.
Mm. Men å andra sidan så är det ju en väldigt tacksam motsättning. Och Sverigedemokraterna har ju varit kluvna i frågan om Ukraina också, ska ju sägas. Även om den officiella linjen var liksom att vi ska såklart hjälpa våra vita bröder. Så var ju liksom vem som hade rätt i konflikten, som vi var inne på. Så om det var Putin som var Hitler eller om det var Zelensky som var Hitler, det var ju lite skakigt inom både vaccinrörelsen och Sverigedemokraterna och framförallt extremhögern i stort.
Jo.
Mm. Det tycker man ser lite intressanta, jag vet inte om splittringar är rätt ord, men att svenska tokhögern måste förena dels sin del av det Max beskrev, det anti-internationalistiska internationalen, och liksom sitt arv i att en dag kommer ryssen komma, och då jävlar.
Det är det antikommunistiska arvet, typ.
Mm. Ja, men jag tänker att Sveriges, men kanske specifikt svensk högers förhållande till Ryssland har ju alltid varit ganska så förvirrat.
Mm.
Och kanske framförallt sen år 2000.
Ja, Sverigedemokraterna måste man ändå säga är väl det parti till höger som har varit mest vänskapligt inställda till Ryssland. Alltså de har ju varit vänskapligt inställda till alla totalitära europeiska ledare.
Ja.
Ända tills de börjar folkmörda och sådär. Och då tar man ganska snabbt avstånd och säger det här var inte så bra. Absolut. Men ända fram till den sekunden. Precis, man kanske var lite väl generös. Ja.
Specificera, ja.
Ja, men alltså, det var väl typ exakt ett år sedan som det varit kontroversiellt överhuvudtaget. Mm.
Ja, jag skrev om det här, vet jag, i början på... Det här är min så här... Det är till och med liksom ett soundbite på min livestream. Därför att jag, så fort jag pratar om någonting, så jag har en text om det här. Men jag skrev om det här i Flamman ganska tidigt i själva krigandet. Om hur Sverigedemokraterna har en extremt skakig inställning till det här och hur nära inpå det var att man faktiskt gick ut och Jimmy Åkesson specifikt fick ju frågan så här, tycker du att Putin är bättre eller sämre än Angela Merkel, tror jag det var, eller någonting, och det vill han inte svara på, typ. Tycker du att Putin eller Biden är värst, och det vill han inte heller svara på, så här. Och det var väldigt, väldigt nära inpå kriget.
Ja, jo, men jag tror vi läste i första avsnittet vi gjorde efter invasionen typ en krönika som Chang Frick skrev 2014 när han bjöd in Putin att komma och bomba Almedalen.
Mm. Ja, det var ju återkommande sådär när jag granskade den miljön och liksom satt i alla sverigedemokratiska grupper och sådär, så var det ju återkommande just det där, att kan inte Putin komma hit och invadera och ta över landet så det blir ordning och reda. Så. Alltså fascister älskar ju auktoritära daddies, det är ju bara det de vill ha.
Ja, men det är ju det som är poängen med deras ideologi.
Mm. Så att det är inte så oväntat, men det är intressant. Jag blir uppgiven av hela grejen att de har fått komma undan med det här och att det ses som ett regeringsdugligt parti som man kan börja samarbeta med under pågående krig. Det är mörkt som fan faktiskt. För det är inte enda exemplet på när Sverigedemokraternas företrädare har sträckt ut en hand till Putin.
Ja, nej.
Ja, nej, så senaste 4-5 åren har ju varit, nu ögonöppnade vet jag inte, men man har ju fått se vad gamla alliansen prioriterat, vad som är det viktiga.
Ja, och det är väl det är väl få av oss som är förvånade över det, men det är ju som du säger, det har ju blivit tydligare nu än någonsin.
Ja, Sverige var ju, vi var ju unika så tillvida att det tog så lång tid för Sverigedemokraterna att få reell makt.
Alltså, det är väl Tyskland som har hållit längre.
Ja,
alltså, samtidigt har de ju inte funnits lika länge där.
Precis. Alltså, Tyskland har ju också lite, de är lite extra allergiska mot nazister av förklarliga skäl. Så här, de har ju liksom anledning att vara lite väl, lite extra.
Jag var bara ständigt påmind om det här gamla Ingrid Carlqvist-inlägget. När hon ber någon av sina meningsmotståndare på Twitter att säga en gång som har varit högerextrema som har legat bakom antisemitiska hatdåd.
Precis, den är fantastisk.
jag tror en del av min hjärna blev kvar den dagen.
Ja, den är verkligen fantastisk. Man undrar ju lite grann om hon... om hon bara tänker, jag tror hon till och med sa, ja, hon kanske sa högerextrema, det stämmer nog. För hon hade nog inte sagt, hon hade nog inte sagt att typ högerextrema nordiska motståndsrörelser är nazister, även om de kallar sig själva nazister eller nationalsocialister då. Som är som äpplen och päron, om man ska tro vem det nu var från nordiska motståndsrörelsen som tweetade om det.
Vadå nazism och nationalsocialism?
Ja, det är äpplen och päron tydligen.
Ja, ja, men det är ju i och för sig sant, för äpplen och päron är ju faktiskt ganska lika varandra.
Ja, ja, precis. Men jag undrar om man liksom bara glömde bort. Eller om man inte tror
att den här är själva verket kvitten.
Ja, men jag undrar om hon tänkte, och undrar om det har sin grund i att hon bara är korkad och inte tänkte på andra världskriget. Eller om hon bara inte tror att förintelsen skedde. Eller om det är lite av båda.
Ah, du tänker så, ja. Mm. Det är ju...
Båda är ju hemskt dåliga. Det finns ju ingen förmildrande omständighet för någon av dem.
Nej, men det är ju Ingrid Carlqvist vi pratar om, så att...
Ja. Min favoritgrej, Ingrid Carlqvist har sagt det annars när hon hade någon lång utläggning om att muslimer är på något sätt biologiskt, om jag minns rätt, biologiskt kodade att inte gilla klassisk musik. Vilket jag tycker är...
Den är stark, ja, den är jävligt stark.
Det är en bra
stark
spaning. Och jag tror att sammanhanget var sådär att man hade börjat spela hög liksom klassisk musik inne i olika så här, i buss, vad heter det?
Ja, men typ tunnelbanestationer och sånt.
Precis, ja. För att inte folk finns ska det, hänga det, där.
Vad heter den? Ja, men sån fotgängartunnel på Dalaplan i Malmö, där jag tror de fortfarande gör det.
Mm. Och det är väl egentligen till för att inte typ hemlösa ska sova där i sig.
Ja, men jag tror det finns typ någon sån 90-tals terminologisk teori bakom det, att liksom ungdomar som är i antisociala miljöer ska stötas bort av den typen av musik.
Det låter ju rimligt, men det vore ju ännu rimligare om det var så att muslimer är allergiska mot det. Det är ju... Det är ju den riktiga anledningen.
Ja, men det är ju ett föga känt faktum att det är ju egentligen tolerans mot stråkinstrument som är mutationen i de mänskliga generna.
Vi behöver en ny bell curve som beskriver det här.
Så vi har ju, ja, men det är ju egentligen, alltså det är ju egentligen nästan bara vita människor, om man tittar på genetiken, som i själva verket kan göra den här typen av musik.
Ja. Ja, nej, men absolut. Åh gud, det är som alla kulturdebatter med nazister. Herregud.
Oh. Jag är ledsen om vi ger det PTSD
här. Jag vill ha, det är ju mellan den här... Kulturdebatten jag vill ha, det är mellan den här taken som Ingrid Carlqvist och tydligen Max kör på. Och de här liksom amerikanska hotepp-killarna som både mås och
mål. Jag älskar dem. De är så jävla intressanta. Jag har ju nördat ner mig i högerextremism så pass mycket att det är väldigt uppfriskande att se precis samma galenskap fast från svarta. Om något så är det ett argument för antirasismen, känner jag.
Ja. Alla människor är lika, du med huvudet.
Ja.
Men det är ju så att alla liksom allt som skedde i antikens Egypten var det svarta som låg bakom, utom pyramiderna, för de var det bosnier.
Eller UFO:n.
Ja, det är väl i stort sett samma.
Rasfrämningar som rasfrämningar.
Specifikt bosnierna är i själva verket avkomlingar från en utomjordisk ras som styrde mänskligheten för 20 000 år sedan.
Det är otroligt oklart om det här är en bosnisk nationalistisk take eller en serbisk take.
Läs mer om detta i min nya bok Gudarnas Burek, som kommer till höst.
Ja, nej, det är, jag tycker att det är lite upp, det livar upp liksom med de här galenskaperna. Och det finns ju också andra glada antirasistiska nyheter, är ju då att till exempel saker som att en av de unga etnonationalistiska, jag vill nästan säga liksom nazist, de är definitivt fascistiska, men nazistgillande rörelserna, America First, drivs av en kille som heter Nick Fuentes.
Ja, ah, vår kompis.
Ja, ah, den legendaren.
Det är också en vinst för antirasismen, känner jag. Att, man kan heta Fuentes och gilla, vara jätteförtjust i anime och ha lite så här, lite tveksam heterosexuell läggning och vara väldigt online och bara äta McDonald's och fortfarande leda en naziströrelse.
Ja, men det var ju en...
Ja, nej, men alltså, det här pratar vi om att vidga begreppet lite.
Så, samtidigt så är det så mycket konstigare än att en kille som heter Shapiro i efternamn kan göra samma sak.
The Judeo-Christian values.
Ja.
Såg ni ett hur jävla han... uttryck. Såg ni hur mycket skit han fick när han gick ut och kritiserade Kanye West?
Ja, och det, alltså det är ju på hela sidan så här är det tragiskt. Men på andra sidan så vad fan väntade du?
Det är ju, ja, men det är ju just för att det inte händer lika tror ofta på, så är det ju alltid lika kul att se när de här rörelserna äter varandra.
Mm. Precis, det, man måste ha lite sånt för att orka
med. Och det är ju det som någonstans ger mig någon form av hopp för mänskligheten att liksom... De här människorna inte kommer vinna till slut för att deras ideologi bygger ju på att de förr eller senare måste äta varandra.
Ja.
Fascismens hela grundpelare är ju segra eller dö.
Mm.
Och då kommer man ju alltid att behöva hitta en fiende.
Ja.
Det var ju, ja, men någonstans var det ju det som hände med nazisterna i Tyskland. Att när de hade tagit över så var de tvungna att starta ett världskrig. För det fanns inget annat sätt att bevisa att tyskarna var övermänniskor.
Precis, problemet är ju att man måste få slut på alla minoritetsgrupper först innan vi kommer dit.
Ja,
för mänsklighetens skull.
Visst, nazisterna blev stoppade, men det är kanske svårt att argumentera för att de blev stoppade i god tid.
Mm.
Och det var ju trots allt miljoner som han dö däremellan.
Precis, och det är väl det som är så deppigt med situationen nu, att...
Ja, man vill ju gärna att den här vågen ska kunna vändas utan att det behöver bli världskrig först.
Ja, någonting hade vi väl kunnat lära oss, kan man tycka.
Ja, men det är ju som de brukar säga, att de som inte studerar historien är dömda att upprepa den, och de som studerar historien är dömda att stå och bli frustrerade när de ser att alla andra upprepar den.
Jag har väl bara förlikat mig med insikten att alla människor som har varnat, som varnar för det här, vi kommer ju att förlora oavsett. För att antingen så kommer våra varningar att bidra till att de här grupperna inte lyckas gå så långt som de ofrånkomligen skulle göra om de behövde och fick makten. Och då kommer vi att framstå som totalt paranoida galningar. Eller så kommer vi att bli skjutna i bakhuvudet för att vi är landsförrädare. Så att det är liksom, man får bara förlika sig med att jag kommer inte att vinna hur vi än ser på det.
Nej, men det gick ju så himla bra för KPD efter 1945.
Mm.
Det vet vi ju.
Precis, det är en poppis och lättsam position att ta.
Ja. Ja, men då blev det lite matyrkomplex idag också.
Ja. Men jag vet inte, jag är inte så okej med att bli martyr. Men jag tänker att
bättre martyr än medlöpare.
Precis. Och det är väl lite så jag ser på att vara vänster också. Att är det någon tid det är jävligt svårt att vara vänster i, så är det ju nu.
Ja.
Och det är därför vi behöver gräsrötter.
Ja, exakt. Ju svårare det blir, desto mer behövs det.
Mm.
Och då är det ju så jävligt... politik fungerar på gott och ont.
Men då är det jävligt viktigt att liksom folk engagerar sig. Och därför tycker jag, apropå det här med att äga internet och sådär, därför är det så jävla viktigt med de här många små plattformarna som bildas. Därför att, visst... Det är inte samnytt med hundratusentals följare. Men de här små öarna är så himla viktiga för att folk ska orka med. Tror jag. Speciellt då för folk som har tappat tron på den liksom etablerade svenska vänstern. och som inte känner sig välkomna där eller som inte känner att den här metoden verkar funka, så är det ju superviktigt med att liksom folk engagerar sig själva och pratar politik på ett sätt, typ i en podd eller på sociala medier eller vad man nu tycker att det är kul att göra det, och skapa de här små klickarna av politisk diskurs där folk kan hitta hem. Och sen kan man alltid liksom ena de här grupperna sen, tänker jag. Så gott det går.
Ja, jag vet ju inte riktigt vad jag tycker om att... Jag vet inte hur många människor som lyssnar på just den här podden specifikt och får mer hopp för mänskligheten, men...
Nej, men alltså att enas runt en gemensam fiende är ju liksom, som vi precis pratade om, en ganska, ganska bra drivkraft. Om den inte går överstyr. Jo. Eller om den går överstyr på rätt sätt. Kanske.
Ja, det är ju lite i betraktarens öga vad som är här och går överstyr, tänker jag.
Mm. Jag tänkte mig så här, folkmord. Som vi pratade om det. Så jag ville vara tydlig med att jag inte förespråkar folkmord. Det är lika bra.
Nej, det här om ni ska börja bedriva det är inte vårt fel, skyll inte på oss. Nämn oss inte i era manifest om.
Nej, det undanber vi oss gärna.
Ja. Men om ni typ, jag vet inte, spränger Timbro? Nej, det kanske också är lite, kanske.
Ja, men se till att göra det tidigt på morgonen när ingen är där.
Precis.
Gör som när IRA sprängde Londonbussen.
Gör din tavla, då är det okej.
Precis.
Ja, exakt.
Skriv en låt om det. Gör en podd om det.
Ja. Ja, det kan väl vara något rimligt avslutningsord.
Mm.
För denna veckans avsnitt.
Ja.
Ja, men tack Myra för att du tog dig tid.
Tack så mycket för att jag fick vara här på den här milstolpen av ett avsnitt.
Ja.
Har man lyssnat på mig och inte har koll på mig sen tidigare, så finns jag ju typ överallt på internet om man söker efter mig, så att hitta mig någonstans där ni gillar att hänga bara.
Ja,
om ni vill tala om för mig att jag har fel eller så.
Vi kommer att skriva ut exakt hur Myras efternamn stavas i avsnittsbeskrivningen förmodligen.
Lysande.
Och uppmaningen att nätmobba mer sträcks inte till våra gäster.
Jag tror att det här är kanske är en av de mer luttrade personerna vi har haft just i det avseendet.
Det kanske är så.
Ja, det var ju lite så jag det var ju där min politiska bana började, så att säga, genom att ge mig in i olika nazist-sammanhang och bråka med alla. Så att jag är ganska van. Man får nätmobba mig lite grann om man vill.
Ja, men ge fan i oss.
Ja, nej men absolut. Alltså, jag talar bara för mig själv här. Jag talar inte för varken vänstern i stort, kvinnor i allmänhet, folk som heter Myra, människor med keps. Ingen folkgrupp mer än mig själv.
Nej, men det var det för oss denna veckan då. Vill du följa oss så finns det förmodligen instruktioner för det i avsnittsbeskrivningen också.
Du hittar oss vart du alltid hittar oss.
Ja, ungefär så. Och vi tackar för oss för denna gången och återkommer förhoppningsvis nästa vecka om vi förutsätter att jag faktiskt har fått mitt internet att fungera för gott nu.
Jag håller tummarna.
Tack för oss. Adjö.
Hej.
Hej, Eken. En ny dag randas, byggd av förnuft, då vi kan andas klarare luft. Hör cirklar skria ur vår galax, vi ska befria. Då nu och strax, är du fiende eller kamrat? Luften ekar ut av trän, världens kustnad bryts i tur. Det är doktor Kosmos kamp och där går du och du och du och du. Leden växer mer och mer och den sången därifrån sjunger stav allt fler och fler, och sången ökar i volym och blir som en tyfon. La 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 la
ensam mot människor som påstår att kärlek är viktigare än fördelningspolitik. Förkasta all form av new age och annan religion som leder tanken bort från det som är viktigt. Arbeta för att bota den svenska poesins beröringsskräck för kollektiva frågor. Kom ihåg att dina vänner är viktigare än din familj. Inse att valfriheten alltid inskränker jämlikheten. Var hellre trevlig än intressant. Luften näckar ut av trall. Det bär den största bryts i tur. Det är de folk och småska. Och där går du och du och du och du. Leden växer mer och mer. Och den sången därifrån sjunger som att fler och fler. Och sången ökar i volym och blir som en tyfon. Kamrat. Är du fiende